Ja, vi slår upp andra Timoteusbrevet och läser några verser där. Från fjärde kapitlet och vers 1-4. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tid, bestraffa till rättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla eller stapla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och vänder man sig ifrån sanningen så kommer man till slut att förlora sig själv. För att det är bara i sanningen som du kan hitta dig själv. Och sanningen är steg 1, vem Gud är. Och steg 2, vem vi är. Om du får reda på vem Gud verkligen är, så får du också snart reda på vem du är. För att du är egentligen kallad till någonting från tidens början, eller rättare sagt innan den här tiden fanns, så är du kallad till en uppgift i Kristus Jesus. Så det ser du i Efesierbrevet 2, där kan du läsa om det. Att vi är kallad till förutberedda gärningar i Kristus Jesus att göra. Det står där att vi av nåden är frälsta genom tron, inte av dig själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig, ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har alltså en helt ny personlighet åt dig och helt nya gärningar. Och du vet att för att gå in i Guds rike måste du bli född på nytt. Och då kan vi undra, vem blir vi då? Jo, du blir den person som Gud har tänkt att du ska bli. Redan innan han skapade den här jorden så visste Gud att synden skulle förstöra alltihop. Men nu har han berett allting i Kristus Jesus genom hans kors. Så där får vi och hela skapelsen, alla människor, dö ner och skapas nytt i honom. Och i Kristus Jesus får du en helt ny identitet. Det är väl spännande. Så Timoteus uppmanas att hålla sig till den läran. För att människor till slut kommer att inte vilja lyssna till sanningen, utan vänder sig till sagor. Man kommer att förlora sin identitet. Nu kan vi se på det här med sanningen då genom att slå upp Johannes 1:40. Och ni vet att det står att Jesus, Johannes 1, han var full av nåd och sanning. Och sanning på grekiska är ordet aletheia. Det finns ju en blogg som heter så. Men det betyder avtäckande realitet. Och vad är det som avtäcks? Jo, först och främst så är det ju Gud som avtäcks. Och för det andra så blir ju du också avtäckt helt automatiskt. Och då kommer du att förstå att du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Ska vi slå upp Johannes 1 och läsa vers 40 där. Där har du vad sanning är för någonting. Det är vem du är i Kristus Jesus. Och nu ska vi se när Jesus talar om det för Petrus. Här kommer alltså Andreas, Simon Petrus bror. Och han för alltså Simon till Jesus, klippan här då. 40. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnits Messias. Det är ju klippan där, det visste ju varenda jude. Och det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus alltså. Och Jesus såg på honom, står det här. Och det ordet på grekiska, det betyder att han ser rätt igenom honom eller noga skannar av honom och säger: du är Simon, Johannes son, men du ska heta Kefas. Och det betyder Petrus. Och det betyder flyttbar sten. Flyttbar sten. Och ni som har läst Bibeln vet ju att det, samma sak dyker ju upp egentligen i Matteus 16. Där de talar om himmelriket. Jesus talar om himmelriket. Och där hade ju människor undrat då vem Jesus är. Han är ju intressant att höra då. Vad folk tycker att han är. Men vem tycker ni att jag är, säger han då. Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa till honom: salig är du Simon, Jonas son, till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Och då kan vi förstå att det här handlar om sanning och det handlar om ande. Och då säger Jesus, klippan då, till Petrus: du är Petrus, flyttbar sten med andra ord. Och på denna klippa, det handlar inte om påven, utan klipp. Det är den planen som Gud har i Kristus Jesus redan innan den här världens grund var lagd. Och den där grunden, jag tror det står i Kolosserbrevet 1 bland annat. Har jag för mig? Ska se om vi hittar det här. Kolosserbrevet 1. Efesiebrevet, Filipperbrevet och Kolosserbrevet. Där står det. I Kolosserbrevet 1, ska vi läsa från vers 13 då. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och fört in oss i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta genom Kristi blod och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild eller hans härlighet. Han är först född före allt skapad. Ty i honom skapades allt, i himlen och på jorden, det synliga såväl som det osynliga. Tronfurstar, herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Alltså församlingen byggs ju på en klippa. Och om vi nu går till Vi ska gå till Jesaja 51. Ska vi se här. Där dyker samma sak upp igen om klippan. Klippan där är ju Messias. Och den plan som han har med oss redan från tidens begynnelse. Så vi lever i en dubbelvärld. Det finns en andlig värld och sen finns det världen och den kötsliga. Och där står det något viktigt. Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet. Ni som söker Herren. Se på klipp. Ur vilket ni är uthuggna och på gruvan ur vilket ni har grävts fram. Se på fader Abraham och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom. Märk väl att det står jag honom. Och jag välsignade honom och jag förökade honom. Och det var väl inte undra på att Jesus kunde säga till fariseerna att före Abraham var, jag är. Det var ju han alltså som kallade Abraham och som också fyllde honom. Han var ju han blev ju den första så att säga förebilden för den som blir rättfärdig genom tron. Rättfärdighet genom tron. Och här står det verkligen att hör på mig ni som far efter rättfärdighet. Det betyder att vi människor jagar runt som tokiga efter att försöka duga inför Gud. Och där kan vi snacka om slaveri. Vi kan aldrig duga inför Gud. Och här ser vi en rättfärdighet som ska stoppa det på något sätt. Det är när vi börjar förstå att de människor som vi är här i världen i oss själva inte kan förmå göra någonting alls egentligen. Utan bara den nya människan, den som är skapad i Kristus Jesus. Och nu såg vi klippan och vi såg flyttbar sten. Och om vi nu går till första Petrusbrevet och läser det här då. Första Petrusbrevet. Så läser vi om ett tempel här. Ska vi se här. Där ja. Nu ska vi se här. För här dyker tanken med Petrus upp och den nya människan. Lägg märke nu till att det är bara den nya människan som är skapad i Kristus Jesus innan den här tiden var lagd, eller tidens grund och jordens grund var lagd, som byggs in i det här templet. Så vi människor kan inte ta med någonting ifrån det materiella så att säga in. Det står här. Första Petrus 2 och vers 4. Kom till honom, alltså till Jesus, klippan, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor, av köttet alltså, men utvald och dyrbar inför Gud, och låt er själva som levande stenar, det är ju vår nya identitet i Kristus Jesus, byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud vare tack Jesus Kristus tar emot med glädje. Med glädje. Det här är alltså ingenting annat än det Jesus får göra genom oss som är andlighet egentligen. Det är bara det Jesus gör genom våra liv som är andligt. När du sen kommer till Matteus 7 så kommer du se falska profeter, och de leder ju inte till sanningen, det vet vi ju. Utan falska profeter, de leder människor fel. De kommer att leda människor till en identitetskris så att människor inte vet vilka de är. Det är ju bara sanningen, och det är ju bara Gud som kan tala om för dig vem du är i Kristus Jesus. Och jag tycker mig känna igen lite av de där dragen idag. För vi ser särskilt mycket ungdomar. De far omkring så fort det rör sig. Och det är mycket lovsång i någon församling. Så ska man dit. Och händer det något bättre i nästa församling så ska man dit. Och man kan ju undra varför det är sån identitetskris. För den som vet vem man är i Kristus Jesus, han behöver inte hålla på att springa omkring på detta sätt. Utan han vet vad han gör. Därför blir det ju också väldigt konstiga byggen. Och det kan du se i Matteus 7. Där de falska profeterna här som kommer att föra med sig att man bygger på sand. För det här är ju ingen identitet, eller hur? Men klippan är en identitet. Och det stod ju här förut. Om klippan, det är ju Messias va. Om vi bygger på honom med vår nya identitet. Det är ju det handlar om här. Stenen är huset på sand och huset på klippan. Står det om. Och inte förrän Herrens dag så ska han säga till de laglösa, de som är utan identitet med andra ord. Har inte vi profeterat i ditt namn och så vidare. Men då ska jag säga dem sanningen, ska han säga då. Jag har aldrig känt er, han vet inte vilka de är. Och då vet ju inte heller de vilka de är. Så de bygger ett tempel här på sand. Så småningom då. En oförståndig man bygger på sand. Och störtfloden kom och dess fall var stort. Och samma sak kommer du att finna om du går till Uppenbarelseboken och läser om Laodicea. Så ser du att den församlingen har tappat bort sin identitet. Vi läser om Laodicea som säger i sina egna ögon: jag är rik, Jag har vunnit rikedom och jag behöver ingenting. Alltså man tror att man har nått dit en rättfärdighet som man jagade efter. Och då säger Gud här, Jesus, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Blind. För om du går till andra Korinthierbrevet 4 så ska du få se vad ormen är ute efter. Alltså den här tidsålderns Gud. Han är ute efter att förblinda de otroende sinnen, eller förblinda sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Alltså om inte vi får se vem han är, så kommer vi att förlora vår identitet. Vi kommer att springa runt och tro att Guds vilja, det är både det ena och det är det andra. Och ja, det är därför du har den här apostlarrörelsen och profetrörelsen, den här nya. Det är en enda stor identitetskris. Kan inte vara något annat. Och då ser du här i andra Korinthierbrevet 4 att om vi blir blinda på våra ögon så vi inte längre ser honom, då förlorar vi vår identitet. Och då står det här i andra Korinthierbrevet 4 och 5 att då slutar vi att predika Jesus Kristus som Herre, utan vi kommer att då att börja predika oss själva. Oss själva, alltså församlingen blir då mer värdefull än vad Jesus själv är. Är det inte så? Är det inte dit vi har kommit lite grann? Och då ska ju församlingen skaffa sig en vision, eftersom man inte vet vem man är. Och den här visionen brukar handla om 5 punkter. Och sen har man då efter, ja, kanske varje kvartal så har man visionsmöte. Jo, då ska man hjärntvätta in vem folket som sitter och lyssnar, vilka vi är. För man vet ju inte det själva alltså. Och då ska man tala om hur väldigt fina vi är. Och församlingen, den här fruktansvärt stark, och vad vi har för resurser och vad vi ska göra. Det behöver ju aldrig någon göra som är i Kristus Jesus, för han har ju sin identitet klar. Och det lustiga är att i de här församlingarna så brukar man kalla till sökargudstjänster. Och jag sa ju förut att sanningen, det är att vi måste få se Jesus för att han ska kunna ge oss vår egen identitet i honom. Och nu plockar man bort korset, som är det medel dit vilket människor ska kunna hitta sin identitet. Stämmer det inte? Man plockar bara alltså bort. Så summan av kardemumman med våra sökargudstjänster, det blir ju att människor hittar en gemenskap. Och man kommer in under dessa 5 punkter och vet fortfarande inte vilka vi är. För det är endast Jesus som kan ge oss vår identitet. Och den identiteten är ju skapad redan långt innan jorden grund var lagd. På 60-talet så kom det en genombrott för psykvården, kan man säga. Man började manipulera med själen med olika metoder och starka mediciner. Och det var också på 60-talet som hippiekulturen och alla droger drog igång. Och nu kom den stora identitetskrisen, alltså vem är jag? Folk började förloras vem man verkligen är. Och när jag började med droger så kom en enda stor förvirring, kan jag säga, in i mitt liv. Och efter ett tag så var jag så förvirrad så jag visste knappt om det var dag eller om det var natt. Klart jag visste, men ni förstår vad jag menar. Och helt plötsligt en dag så kom Gud. Och han sa, gå nu sanningens väg, dig skall inte fattas. Det verkar som att man skulle få uppleva nu det jag senare ska predika eller undervisa om. Jo. Och sen sa Herren när jag kom till Linnéhuset att han hade haft en plan för mig redan innan den här tidsålderns början. Redan innan jag låg i min mammas mage så berättade han för mig att han hade en plan som jag skulle gå in i. Och nu är det inte bara för mig, utan det är för dig som lyssnar som Herren har en plan. Han har samma plan, han har inte samma gåvor och samma tjänst, samma område, men han har en plan för dig som du ska gå in i. Och i Romarbrevet 3 och 23 så kommer det fram ett ord som nästan är samma sak som vad sanningen är. Romarbrevet 3 och 23 talar om att alla har syndat, missat vägen alltså, och gått miste om härligheten från Gud. Härligheten där är det grekiska ordet doxa, som ungefär kan, ja, det har en ungefär betydelse om hur något är eller vem något är. Så härligheten ifrån Gud är alltså vem han är. Och det sa vi förut att det var första steget i sanningen. Att få reda på vem han är. Och då kommer du också få reda på vem du är. Andra Korinthierbrevet talar ju mycket om det här att se honom utan täckelse. Och sanning det var ju att vara utan täckelse. Och då säger Paulus att då går vi från härlighet till härlighet. Du vet vem du är alltså, med andra ord. Och du vet vilken plan Gud har för ditt liv och du vet på vilken väg du ska vandra och så vidare. Men ur den här rörelsen på 70-talet, ur den här hippierörelsen som kallas för Jesusfolket, för man var väldigt korscentrerade. Man bar nu runt på stora kors på gator och torg och sjöng att vi har funnit sanningen. Man var överlycklig av att själva ha funnit sig själv, alltså i Kristus. Man sjöng Jesus, han är svaret för vår värld idag. Knarkare som hade sökt runt och tappat sin identitet, kommit utanför samhället och var, alla bar skägg och såg likadana ut. Man sökte sin identitet, men man fann att man blev snabbt lika likformad som samhället man ville ut ifrån. Det var ju märkligt. Och vi kan aldrig finna vår identitet hur vi än söker själva. Det är totalt omöjligt, men det finns en som kan det, och det är Jesus. Men det märkligaste är att i Matteus 16 och 25 och 26 så står det att den som manipulerar med sitt själsliv, han kommer att mista sin identitet. Det står nämligen så här: den som vill bevara sitt liv, där står det psyke på grekiska. Det betyder själ. Han skall mista det. Och jag kan intyga för det att det gör man om man håller på med droger. Den som vill göra sin själ hel, han kommer att mista det. Han kommer att mista sin identitet. Han kommer att bli identitetslös och inte ha något fotfäste, utan börja att springa runt och söka i allt möjligt. Men den som mister sitt liv, psyke för min skull, han ska finna det. Eller han ska vinna det, står det här. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Psyke alltså. Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Och utbyte, där står löspenning, och vi vet att det är något väldigt dyrbart som har köpt loss dig och mig ifrån den här förgängelsen i det gamla livet vi lever. Det är nämligen lammets blod, det dyra Jesu Kristi blod. Och då handlar det alltså om korset, och det handlar om döden på Golgata. Och jag tycker inte riktigt om att man plockar bort korset, för att människor ska kunna ställa frågor. Och det är bara genom Kristi kors som man kan lära känna honom och få din identitet. Ja, om vi tar bort det här, då kommer alltså det blir ett enda stort jagande från församling till församling. Vi får ju väldigt mycket mejl. Och det här tyckte jag var intressant. Det var från en New Age-are som kom här. Han tillhör Martinus uppenbarelse. Han skriver så här då: hej! Kom av en händelse in på er sida och tyckte det var intressant, eftersom jag är före detta troende från 61. Numera har jag en helt annan världsbild, där just jaget är en fundamental sanning. Jag vet ju sedan gammalt att det är det som menas i kristens syn, och det är Jesus. i min syn som nu för tiden är påverkad av Martinus uppenbarelse i sitt livsverk, som för övrigt kallas för den intellektualiserade kristendomen, betyder just jaget något som är mer fantastiskt än bara Kristus. Ser ni det, att om du söker jaget först så kommer du att förlora allt, din identitet. Och då skriver han fortsättningsvis så här. Det här kommer ju att bli ett enda stort babelstorn av alltihop, och det är ju meningen tydligen. Är ni intresserade att försöka omvända mig, så är det bara att svara på detta mejl. Kommentera gärna mitt påstående att jag och du och alla andra människor är eviga väsen som i enlighet med löftet är på väg mot en fullkomlighet som till sist kan mäta sig med Kristus. Vad är det för makter som kommer över en människa som har varit kristen och som plötsligt börjar söka sig själv? Jo, det läste vi om. Det var ju ormen som ville förblinda de blinda sinnet så att vi inte ser ljuset. Här söker människan sig själv. Och Paulus säger att vi predikar inte oss själva, utan vi predikar Jesus Kristus som Herren. Och Elvor och jag har varit på de här New Age-mässorna och evangeliserat flera gånger, och vi har mött de här människorna, och jag kan säga er att de är ganska uppblåsta över sin speciella kunskap som de anser att de har haft, och de sätter sig ganska snabbt över vad du säger. Man blir uppblåst, och det säger Paulus att gnosticismen, att de som håller på med det här blir. Och det här leder ju givetvis till ett fruktansvärt religiöst slaveri, att inte få reda på sanningen. Och i Matteus 11 och 25 till 30 så säger Jesus så här: vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig Fader, du himlens och jordens Herre, för att du dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja Fader, detta var din goda vilja. Allt har av min Fader överlämnats åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Och så ropar han här då: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat, så ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Och då måste vi ställa oss frågan: är dessa löften till för dem som vandrar i sitt kött så att säga, eller är löftena till för dem som får reda på sin nya identitet genom Kristi kors på Golgata? Svaret är ju ganska tydligt. Det är de små som blir befriade från religiöst slaveri, och det står att de får det uppenbarat. Uppenbarat. Det är ju sanning det, för det var ju aletheia, uppenbarat. De får sin nya identitet uppenbarat. De blir en ny skapelse i Kristus Jesus, med andra ord. Och för att komma dit så måste vi ödmjuka oss inför Gud. Kom till honom och sjunk ner, med andra ord. Lägg ner våra bördor. Då ska jag ge er vila. Och vilan är när du får en ny identitet och slipper att bära omkring på de här bördorna. Och förstår att kallelsen som Gud har gett mig, den kan du aldrig i din egen kraft bära, utan den bär han åt dig. Det är därför det står att mitt ok är milt och min börda är lätt. Det finns ett grekiskt ord som är intressant, och det är det grekiska ordet eido. Det betyder att förstå, men det betyder mer. Det betyder nämligen när en teori blir en verklighet. Och det önskar jag det ska bli. Jag ber att teorin som vi läser här ska bli en verklighet för dig som lyssnar just nu. Här ber Paulus, nu kan vi kanske förstå vad bönen och ordets tjänst handlar om. Först så har ju Paulus här i Efesierna, han har predikat ordet. Och sen ber han jämt för dem. Och då ber han en speciell bön här. Ska vi se. Ska vi börja i vers 15. 1:15. Sedan jag har hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att Gud, vår Gud, Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon, ska det vara där, ska upplysas så att ni förstår. Där står det där ordet eido, när teorin blir en verklighet. Vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Tänk när den teorin blir en verklighet. Och det blir det ju eftersom Paulus ber att det ska bli så. Så han ju upplevt det. Han har upplevt att hans hjärtas ögon har blivit upplysta, för det säger han i andra Korinthierbrevet när han talar om sig själv här faktiskt. Så säger han så här att i andra Korinthierbrevet 4:6 så säger Paulus: till Gud som sa ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet, vem Gud är alltså, som strålar fram i Kristi ansikte, ska kunna sprida sitt sken. Och det handlar ju om sanningen förstås. Så han talar ju sen om att han är ett lerkärl. Och det, vi kan inte bli något annat än det lerkärl Gud har planerat att vi ska bli. Så för de visa och kloka är himmelriket stängt. Och de kommer att jaga fram efter en rättfärdighet. Det blir en fruktansvärd, vad heter det, slaveri. Men för de små så är himmelriket öppet. Och när Jesus i Johannes 7:37 ser de religiösa går och hämtar vatten och häller på tempelberget, så ropar han nästan samma sak. Tänk vilket slaveri. Kom till mig och drick. På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar så kom till mig och drick. Och den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten. Det står faktiskt som skriften säger, kan det översättas. Och vi gick ju igenom vad eido betydde. Den som får skriften, teorin, förklarad på ett levande sätt alltså. För honom kommer det att vara som vatten som flödar fram. Det får inte de visa och kloka vara med om, men det får de små. Och människan då söker ju egentligen rättfärdighet. Ska vi gå tillbaka och läsa Jesaja 51 här då, för att se vad som är meningen med det här egentligen. Jesaja 51. Där står de om klippan. Nu var de alltså på tempelberget här. Och när Jesus ropar på det här. Och att de skulle komma till honom och dricka. Ni vet att det står att den som hungrar och törstar efter rättfärdighet, står det, han ska bli fylld. Jesaja 51, 1 och 2. Hör på mig. Ni som far efter rättfärdighet, det är ju att duga. Man far efter rättfärdighet för de försöker att duga inför Gud. Ni som söker Herren, se på klippan. ur vilket ni är uthuggna och på gruvan ur vilket ni har grävts fram. Se på er fader Abraham och på Sara som födde er, ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom. Vem är jag här? Jo, det är ju Herren. Och vad var det de pratade om? Jesus sa så här, att före Abraham var jag är. Det ser vi ju i de här verserna, att Herren som är klippan, han hade en plan med varenda människa. Och Abraham kom ur den här planen, det vill säga klippan. Alla människor kommer ur den här klippan, och vi kan bli levande stenar och bli tillbakaförda igen genom Kristi korsfästelse tillbaka in i den här klippan genom templet då. Förstås. Hör på mig ni som far efter rättfärdighet. Nu är det så här att Guds rike i Romarbrevet 14 och 17, det är tre saker där som Paulus säger att det är. Det är rättfärdighet, och det är frid, och det är glädje. Och nu var det en bibellärare som sa att just de här tre sakerna, de symboliserar det människan egentligen längtar efter men som inte kan finna i sig själv. Rättfärdigheten, den står för att duga inför Gud. Frid, det står för känslan av att hitta vila. Det står för känslan av säkerhet och trygghet. Det är ju sådana här grundbehov vi behöver, vi människor. Och glädje då, det står för den sanna glädjen som kommer inifrån istället för den som kommer utifrån, som är väldigt kort glädje. Och nu säger Herren alltså att han är klippan, och vi ska se på Abraham, Jesaja 51. Så du, min älskade vän, du är kallad av Gud. Och Gud, han har en speciell plan för ditt liv. Och när du har fått tag i den här identiteten, så kommer han att börja leda dig. Du behöver inte vara speciellt kunnig på något område, utan jag var ju som sagt knarkare, kom ifrån världen in på Linnéhuset rehabiliteringshem, och jag tyckte jag var så vansinnigt full av alla möjliga grejer som inte jag hade blivit av med. Men ändå så sa Herren att han räknade mig som rättfärdig, och det är ju ganska otroligt egentligen, men med det liv som jag hade levt. Men så är det, och det ska du tro på, för det är när vi tror på detta märkliga att Gud, domaren, inte dömde mig överhuvudtaget, utan han istället förklarade mig rättfärdig, och det gör han med dig också om du tror på vad Jesus har gjort på Golgata. Och den här tron kan se här i Romarbrevet 10 ska vi gå till, för det är intressant då. Vi kan ju ha Bibeln och jaga fram efter en rättfärdighet också, alltså det som är skrivet, det kan vi försöka att fylla, det är många som försöker. Och det slutar ju, jag har ju själv försökt det, och jag vet att det slutar i fördömelse. Så vi kan ju försöka lägga av med det då, för det här står i Romarbrevet 10, vers 4, 5 och 6 ska vi läsa här. Till Kristus är lagens slut eller fullkomning, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Alltså den rättfärdighet som kommer av lagen, den är skriven. Det är något vi kan försöka själva att fylla. Att den människa som håller lagen ska leva genom den. Men titta nu vad det står i vers 6. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger, det måste ju vara en levande rättfärdighet eftersom den säger, ja, den är ande och den är liv. Det står att bokstaven dödar men anden ger liv. Så det är en levande, om vi säger nu, andlig intuition i ditt liv som överbevisar dig om att du är rättfärdig. Det är en underbar bild.